Så jag skulle nog vilja vara så krass och säga att, kan jag ge dig feedback? Det är en helt värdelös kommentar.
Välkomna till Lättrörligt. Här pratar vi om agilitet, förändringsledning och ledarskap. Jag heter Alex och vid min sida har jag Jesper. Luta dig tillbaka eller för all del framåt om ni föredrar det, för nu drar vi igång.
Kör på knappen här då, så kan vi ju bara dra igång.
Tycker jag.
Det gör vi nu.
Jag sa det avsnitt 18.
Yes! Och hur är läget då?
Ja, det är bra. Det är bra.
Ja. Vad har vi haft för oss sen senast?
Du, på arbetsfronten så har jag hållit tillsammans med kollega i den här Lean Portfolio Management-kursen som Safe. Så var faktiskt första gången vi hade den.
Okej, så ni har tagit in den i ert rapportar?
Ja, precis. Vi utbildade oss i det, eller Enabla som det heter. Och så hade vi en kund som var intresserad av den.
Okej.
Så då var det var väldigt intressant. Det är ett lite annat koncept där många företag har jobbat med, vad ska man säga, projekt- och programkontor.
Just det.
Men här går man över till värdeströmmar och man har värdeströmmar i portföljer. Och så går man igenom hur man jobbar med ett flödesbaserat värdeströmsarbete och ur ett portföljperspektiv då.
Just det.
Som jag tror det kommer växa.
Men hur tycker du att efterfrågan har sett ut? För jag menar, det har ju varit, alltså om jag bara från min horisont, så har det ju varit mycket att man har lagt utbildningarna på PO, Scrum Master, RT:erna, att få dem att funka, de kurserna som kommer från Safe för de rollerna, även kanske DevOps etc. Jag har inte hört så mycket efterfrågan på Lead Portfolio Management, även om jag vet att många har ändå försökt göra någonting utifrån det de har kunnat läsa sig till då.
Mm. Alltså, jag tror att det är ju lite nischad kurs till vissa personer, för alla kommer inte jobba med den.
Nej, det är inte som Scrum Master-kursen direkt.
Nej, det är, alltså, hur den är, så är det lite som en pyramid. Liksom. Ja. Du har en portfölj och flera tåg och många team. Liksom.
Mm.
Så då blir ju inte så att säga, målgruppen så stor för den här kursen då. Men däremot, gör man det rätt kan man ju få jäkligt bra effekt.
Mm.
Och gör man det där fel så då spelar det ingen roll vad tågen och teamen försöker se på.
Mm.
Många gånger. Så den är ju avgjort viktig. Jag tror att många förstår att de behöver ha en bättre portföljhantering.
Mm.
Lite mer modern. Så att, jag tror att man kanske inte gör vansinnigt många kurser, men fler än vad det har varit i alla fall. Så det här var den första.
All right. Ja, du sa ju att detta var jobbrelaterat. Då antyder du väl att det hänt saker även privat? På något sätt,
ja, eller? Privat. Lite halvprivat jobb då. Så vi på Biner, vi sprang stafettvarvet.
Mm.
Där mitt emellan.
Mm.
Så jag blev lite förkyld. Jag brukar inte bli förkyld. Jag var precis där när den bröt ut.
Första gången du är sjuk på 10 år eller?
Ja, typ. Ja. Eller sjuk var jag inte, men jag sprang. I alla fall. Jag kunde springa de här 3 kilometerna, men jag blev lite extra trött, märkte jag. Så det har varit lite. Men nu är jag anmäld till Göteborgsvarvet nästa år.
Ja, okej.
Okay. Ja.
Är det första gången?
Nej, men det är däremot typ 30 år sedan jag sprang sist.
Okej. All right.
Det är min tjej Madeleine, hon har fått för sig att vi ska springa det.
Ja,
så hon anmälde sig själv och så är det, men hon kan inte springa själv. Så nu är jag med på det.
Ja. 21 kilometer, lycka till med det. Men du har ju lång tid på dig att förbereda dig.
Ja, det är ett år typ, mer eller mindre. Så det ska nog gå bra.
Ja. Ja, jag har ju gjort det ett par gånger. Det känns som att jag har gjort det för sista gången, men man vet aldrig. Det kan ju bli som för dig.
Det var ju på 90-talet jag sprang, och då var jag ju mycket snabbare då.
Mm.
Nu lär det gå typ en halvtimme långsammare.
Ja, det känns inte som att du har den ambitionen, utan nu känns det mer som att det är en grej att göra.
Ja, alltså, vi springer runt. Jag tror vi sa det, vi springer runt. Mm. Det är ungefär det. Vi går inte, men vi springer.
Så all right, all right.
Den. Ja, så det är, och sen kanske statusrapport på köksrenoveringen också.
Ja.
Det är sluttampen nu. Så att de trodde att...
Nu ser jag ju dig i ansiktet lite grann här. Och det framgår inte givetvis i det, liksom det här mediet. Men du ser, det är som att du tycker att det är något som har strulat. Eller har du tagit längre tid?
Ja, det har nog tagit kanske en vecka längre än vad de sa då. Men det har inte gjort mig så mycket, för jag har bott alldeles utmärkt i min stuga då.
Mm.
Men de trodde att de skulle bli klara idag. Och så se om de blir det. Eller om det spelar över någon dag till. Då. Men det är på upphällningen helt klart.
Mm.
Det ska bli gott.
Hur tycker du att det ser ut då?
Ja, det jag har sett ser väldigt, väldigt bra ut.
Ja.
Så att får man vara nöjd med.
Ja, spännande.
Ja, själva, vad händer?
Jag har ju, vad ska man säga, gått över till till the dark side. Jag vet inte om det är så mycket att gå över till the dark side. Men jag har köpt en grill nu då. Så att jag är på din sida här.
Mm-hmm.
Det känns ju som att det är en artefakt som man nästan måste ha om man bor i hus.
Ja.
Så att jag har köpt en gasolgrill. En lite billigare variant. Det finns ju några märken där som är... Mm. Som är premium. Inte för att den här är dålig, utan den är väldigt stabil.
Det är som en ingångsgrill, tänker du?
Ja. Det är lite... Så kan man se det. Jag vet inte om det var så jag tänkte. Jag ville nog bara komma billigt undan men ändå få kvalitet. Det är en Napoleon Freestyle 3. Vad heter det? Tre stycken
brännare. Ja, Napoleon är en bra grej.
Ja. Och jag har beställt, för där är det två stycken sådana här gjutjärns galler.
Mm.
Så jag har beställt så att man kan plocka bort det ena gallret och sätta dit ett stekbord istället.
Ja, det är skitbra. Kan du smasha burgare?
Ja, så att det kommer ett smashjärn till det stekbordet där. Mm. För jag testade att steka eller grilla hamburgare och det var ju då riktigt mycket fett i de här, alltså riktiga... högrevsburgare med säkert med inlagt extra fett och det rann ju ner så det började ju nästan brinna, eller det började ju brinna. Så jag tänkte att det var nog inte bästa sättet att...
just burgare, en sån här smashburgare vill man ju just smasha och trycka ner i järnet då. Ja. Får man den här, vad heter det, Maillard-effekt tror jag det heter.
Mm.
Eller liknande. Och det... Då smakar det gott.
Ja, så att det ska jag göra förmodligen nästa vecka. Jag har inte riktigt gillat att grilla, men nu med den här så tycker jag faktiskt att det är roligare. Sen är det här med att göra rent den. I och med att det är gjutjärn så är det ju lite bökare. Mm. Så att jag behöver liksom lära mig att komma in i det. Det är ju som de här, inte min föräldrageneration, men generationen före det som hade sina gjutjärnspannor och så, som var liksom typ 1000 år gamla. De höll på och smörjde in dem och hade hand om dem. Så man behöver komma tillbaka till det mindsetet lite så att man...
Ja, men jag tror, något grejerna. Du kan tänka på där, det är att eftersom det är gjutjärn och det är mycket fett i maten och så här, så torka bara av det. Det är liksom, om det finns fett kvar så det skyddar bara. Mm. Det är bara bra.
Mm.
Så man behöver inte vara så jädra noggrann. Och sen lite skit i den som magen också.
Mm, all right, jag hör vad du säger. Så det var det. Sen har jag, av mina vänner, någon som har frågat om koltrasten.
Mm.
Det har gått för den. Mm. Och jag kan säga så här, koltrasten, jag har konstaterat att den koltrasten som är i skorstenen, den är här och den lever sitt bästa liv. För det är en hona och en hane och det var hanen som hade ramlat ner.
Mm.
Och de äger ju, i deras värld så äger de ju den här tomten.
Ja, ja.
Så de går ju runt här och käkar, alltså de blir riktigt feta. De käkar mask typ alla ljusa timmar på dygnet. Så i förmiddags så hoppade koltrasten omkring med mask i hela näbben. Okay. Så den hinner knappt äta innan han letar ny mask. Så att...
Men har ni gett den något namn nu då? Eller?
Nej, det har vi fortfarande inte gjort. Nej. Den kan få heta Jesper, kan den få göra. Ja, liksom. Okay. Det är en köttätare uppenbarligen.
Hedervärt. Ja. Det är inga gräsätare, koltrast.
Nej, så att jag tycker det är kul att han klarar sig.
Mm. Och det är en han alltså?
Ja, men den ena är ju, den är ju brun och den andra är ju svart. Så det är en hon och en hane.
Ja, okay.
Mm. Har vi lyckats läsa oss till. Och det, överlag så har det varit mycket... mycket trädgårdsarbete. Jag vet inte om du såg här när du kom in hur det har liksom blommat ut.
Jo, jag såg det. Det såg ju riktigt bra ut. Ja.
Lila rhododendronblommor, röda rhododendron, vita, någon annan sort.
Ja.
Så det är mycket färg, gult, orange. Ja.
Och gräsmattan var fin också.
Ja. Jag har köpt en gräsklippare, en robotgräsklippare. Och där gick jag då på premium.
Där gick du på premium?
Ja, så jag köpte en Husqvarna.
Ja.
Och jag vet inte om jag skulle gjort det. Det var ju lite grann att jag hade lånat en bensindriven gräsklippare och pallat och hålla på med den. Så att jag skulle köpa en. Och någonstans är det så här, man betalar mycket pengar. Jag tycker inte att man får valuta för pengarna riktigt.
Mm.
Du vet, man kan köpa en drönare för kanske 6, 7, 8 tusen. Och den känns lite avancerad. Men den här gräsklipparen är fan rätt dum. Alltså.
Men du måste sätta ut sån här...
begränsningskabel.
Ja, precis.
Ja, och det sjuka, det är ju också en story i sig själv. Att det låg ju gammal begränsningskabel här. Så det stack ju upp då när vi flyttade in.
Mm-hmm.
Så jag tänkte, jag måste ju ta bort den skiten då. Så jag började reva upp det, för det var ju tåtar på lite alla möjliga ställen. Men när jag håller på där ett par timmar så inser jag, fan, det här är ett och samma, det här hänger ihop.
Ja.
Så det var bara att det var tre generationer begränsningskabel som låg. Så att de har lagt om och så om vartannat. Så det här blev fjärde generationen, för jag fick ju lägga om nytt efter att ha rivit upp ett som jag tror skulle fungera, som jag bara kunde kopplat in mig på.
Uh-huh.
Och jag tror jag har lagt 20-25 timmar på att gräva ner den jävla kabeln. Jag är så trött. Nu funkar det. Jag hoppas verkligen att inte den här kabeln ärgar eller att det blir något brott eller någonting sånt. För att det var jobbigt.
Mm. Ja, men nu är det gött.
Nu är det gött, ja.
Nu är det gött.
Ja, och ja. Sen är det ju där, vi var inne på det med alla fina blommor och så. Det finns ju en hel del fula växter också.
Alltså.
Ja, rent generellt så är det ju, här, när man bor här i Halland då, så är det jävligt mycket. Det finns ju ett ogräs som heter parkslide. Som ja, man
det ska vara något för jävligt.
Nej, det är för jävligt, ja. Det finns jättemycket. Jag läste i tidningen att de hade hittat att de skulle dra någon vattenled. De hittat 4 hektar parkslide.
Oj då.
Jag tycker man kan se det på rätt många ställen. Som tur är så har vi inte här. Och anledningen till att vi vet om det, det är att vi, när vi varit på visningen inför att vi köpte det, vi var ju på 8 visningar under 2-årsperiod, så började vi identifiera det här och det kom upp på vissa diskussioner. Och jag har ju sett mäklare, de bara, nej men det går att liksom hålla det lite sådär vid sidan om, eller lägga en filt över, eller ja. Så de tar lite för lätt på det.
Titta inte på det.
Nej, okay, ja. den är hemsk. Den skickar ut sådana utlöpare flera meter, dels flera meter under marken, och flera meter åt sidan och då, så ruddas rotsystem, kan liksom göra att den sprider sig och den tar över allt annat. Så den är från Japan från början.
Mm-hmm.
Och den har inga naturliga fiender heller här i Sverige. Japanese knotweed. Och i England har det blivit sådär att försäkringsbolagen försäkrar inte hus om du har parkslide närmare än 7 meter från huset. Eller det finns någon sån här gradering, 7 meter, då kanske de inte försäkrar det. 14 meter så är det ja, någonting. Så det har blivit jättestora problem för husägare som har det. Dels har det där parksliden getts in i rören och även kommit in i under golvet och sådär. Det vet jag inte hur orolig man ska vara för. Men det har blivit ekonomiska konsekvenser. Så det finns till och med bolag som köper upp hus till 40% av marknadsvärdet och sen försöker sanera då och ha det som affärsidé.
Okay.
Här finns inte några egentliga alternativ, för att man kan inte deponera det någonstans. Kommer man med en grävare så måste de sanera sin grävskopa och så vidare. Så när det är större byggen och så försöker de kapsla in det och lägga in det i betong och så. Mm. Så att det är ett hopplöst ogräs.
Ja.
Jag läste också om någon snubbe på nätet och han hade planterat parkslide, han hade det då, så hade han planterat i en kruka, så hade han hällt på gasol och så hade han tänt på, men trots det så
kom det tillbaka.
Ja. Så det räcker ju, du vet, med en sån här liten rotgrej, så även om du skulle gräva och försöka gräva upp det så gör du bara det värre.
Ja, okay.
Nu har jag som tur inte det, men däremot så har jag någonting som heter kirschkål.
Ja, det har jag också faktiskt.
Ja, så att jag har suttit på alla 4 och rivit upp även deras rotsystem. Nu går ju inte det så långt ner, 40 cm. De skickar också utlöpare, men inte så långt.
Mm.
Så att det har jag rivit upp en hel del. Så det är väldigt mycket med trädgård.
Mm. Ja, i min stuga så jag tror jag har sån här kirskål som växer i häcken typ.
Ja. Men äter du grönsaker mycket nu? För du skulle kunna äta det då.
Nej,
det är som spenat.
Inte mycket grönsaker, inte.
Nej, men om du vill så har du alternativet då. Kan du käka kirskålen?
Kirskål. Men det där, vad heter parkslide, låter ju som det typ har ihjäl allt.
Ja, det kan du faktiskt också äta, för det är lite som, det har, visserligen kan det ha tungmetaller i sig, men i övrigt så är det som typ rabarber.
Mm-hmm.
Men den ska man ju inte ha. Parkslider, då kan du lika gärna elda upp allt.
Ja.
Det är bara den som kommer överleva. Den kommer överleva atombombs.
Okej,
post-apocalypse. Ja. Så mycket trädgårdsarbete har det varit i alla fall.
Mm. Men det var väl det du ville ha när du flyttade till huset? Sådär. Du ser lagom nöjd ut.
Ja, jag har ingen kommentar riktigt.
Men då, jag ska fråga, för vi hade en hemläxa från en tidigare podd, den här George Clooney-filmen.
Mm.
Minns det vi har pratat
Up
om?
Up in Air. Ja. Ja, jag minns det. Vi har kollat det. Jag har inte kollat filmen, har inte gjort. Jag har kollat några klipp och jag kommer ihåg den filmen nu. Och det roliga är att jag har även pratat med några polare om det, för jag har varit på både bröllopsfest och 40-årsfest med gemensamma, samma gäng typ då.
Mm-hmm.
Så har vi en kille där som alltid har sagt så här att ja, men jag skulle funka bra som sån här interim-vd som går runt, åker runt och sparkar folk då.
Mm.
Och då sa jag så här, ja men Up in the Air, ja men den har jag sett i min favoritfilm, men det är, ju är det inte en kärleksfilm egentligen?
Ja, alltså, ja, den tar väl en vändning. Det börjar väl att han åker runt och avskedar och så är det någon annan kvinna som har någon annan syn på saker och ting där och så blir det förvecklingar.
Mm.
Och han ändrar sig, tror jag.
Mm.
Så, han tycker inte det är kul längre. Något i den stilen.
Ja. Ja, George Clooney och Anna Kendrick.
Ja.
Och lite annat folk.
Just det.
Vad sa vi att vi skulle göra med det då? Hur var hemläxan? Eller det var bara att kolla upp det?
Ja, men du var ju så här nollställd varje gång jag tog upp ja. Frågan om det här.
Så nu... Ja, det sjuka är att jag igen, nu när jag väl har pratat med annat folk om det så var jag inte alls så nollställd. Jag visste mycket väl vad det handlade om.
Mm-hmm.
Men ja, du ser. Koppla ihop ett och ett. Vad gör vi då, Jesper?
Ja, vi ska, jag ska inte avslöja det.
Nej.
Men jag ska ha en introduktion som kan verka helt orelevant. Men som vi ska använda som lite tema här längre fram i podden.
Det är ju spännande.
Mm. Så, och målet är ju kanske sätta dig på botten då. Men jag har en historia.
Förhoppningen.
Att en berättelse. Och vi ska se vad du tycker om den och hur intresserad du är av det. Och så. Så får vi prata lite om det. Och du, jag tänkte, det är en bild på en vas här, ser du det?
Ja.
Ja, den kommer jag prata om. Men jag ska börja med att säga att i andra lite uppsnack i vissa poddar så har vi, minst att vi pratade om han, vad heter han, Graham Hancock, Ancient Apocalypse.
Var det den som hade Netflix-serien eller med de här olika grejerna som är lite oförklarade eller?
Mm, precis, det pratade vi om. Och vi pratade också om att det var en ihålighet som de hittat i den här stora pyramiden. Ja, det. Så, och det handlar ju om vår antika historia.
Mm.
Så alltså, inte den grekiska antiken, men den riktigt djupa antiken. Civilisationens start och så vidare. Och det har jag ett litet intresse för.
Mm.
Sådär, så ja, du får gärna kalla mig nörd, det är okej. Okay. Det finns andra som kallar mig lite nördig. Men jag kommer till det så är jag intresserad. Och bakgrunden till det är lite grann att det kanske, man brukar säga att den moderna historien är liksom 6000 år, den moderna civilisationen då.
Mm.
Sen finns det ju liksom andra, man säger att den moderna människan är ungefär 300 000 år. Alltså, som har liksom moderna features som du och jag har samma kognitiva förmåga ungefär.
Just det.
Och då uppstår ju frågan, okej, okay, men de här 294 000 åren däremellan då,
mm.
kan det inte ha uppstått någon typ av civilisation då som har fallit kanske och så vidare. Så finns det ju lite, du vet, myter eller så om Atlantis och såna här saker. Så...
Kan vi bara ta en liten paus? Ja. Vad är det som, varför är du intresserad av det här?
Ja, alltså i någon mån så om man förstår sin historia så kanske man kan förstå både samtid och framtid bättre. Och liksom, jag har alltid varit intresserad av var kommer vi ifrån och det finns ju det andra, liksom, du vet, är vi ensamma i universum, liksom, är livet på jordet ensamt? Och där finns också en historia när liksom, jorden var... liksom universums mitt.
Ja, just det.
Du vet, och sen, ja okej, nu är det snurrar den kring solen och sen ja, okej, nu finns vi en galax och sen kom de på, det kanske bara 100 år sedan att det finns ju många fler galaxer.
Just det.
Och i dem så finns det både, och så finns det miljarder, miljarder, miljarder planeter. Och då kanske det faller på sin orimlighet att vi skulle vara de enda organismerna här.
Ja, för jag har haft en annan tanke lite grann. Mm. Kan jag dela den eller?
Absolut.
Ja, för att jag har också tänkt så här att i och med att det finns tendenser till att vi inte riktigt vet allt.
Mm.
Då känner jag att det är en stor stark anledning till att du också blir intresserad av det.
Mm.
För att det känns som att du gillar att känna till saker som kanske inte alla riktigt har koll på eller känner till.
Mm.
Vad tror du om den?
Ja, men det är nog en bra analys. Jag gillar att ha hyfsat djup kunskap inom det jag intresserar mig.
Mm.
Så det är rätt. Det är rätt. Vad tusan var jag? Jo, jag ska prata om den här egyptiska vasen då. Och lite kontext. Vi tittar på en vas. Den är gjord av granit.
Mm.
Den här vasen. Och den,
vet vi hur hög den är?
Ja, den är ungefär, den är ganska liten, så att den är 15-20 cm hög.
Mm.
Mm. Men vet du hur hårt granit är?
man brukar säga hårt som granit. Ja. Så att det känns ju som att det är nästan definitionen av något som är hårt.
Ja.
Så att jag...
Är det hårdare än stål, tror du?
Jag spontant skulle säga nej.
Mm. Det är fel.
Är det fel? Mm. För det finns ju någon sån här skala, du vet, från typ emalj till diamant som man rispar i. Finns den med på den skalan, eller?
Ja, precis. Den heter Mohs Hardness Scale.
Ja.
Den toppas av diamant och så tror jag att det är väl typ, vad heter det, kalk eller något. Eller vad heter det? Ja, något som är väldigt poröst som är en etta då. Och diamant är 10 och granit är 8 och stål då är 7 ungefär. Så vilket betyder att granit, om du drar det på en stålbit, så rispar du stålbiten med graniten.
Det kunde man inte tro det.
Nej, så nu fick du lära dig någonting
om
det. Ja, men de här, och det finns det en mängd såna här, kanske tusentals såna här vaser från forna Egypten. Några som är hela och några som är trasiga då. Och då säger
det finns ju en naturlig följdfråga man vill ställa där, men jag misstänker att du kommer till det, eller?
Ja, jag kommer. Det blir för mycket information om den här vasen.
Alex, håll käften bara.
Jag är glad att du är intresserad.
Ja.
Men jag skulle säga att de säger att den är pre-dynastic, de här vaserna.
Mm-hmm.
Vilket betyder att de kommer från en tid innan de här egyptiska dynastierna. Och de egyptiska dynastierna, de varade ju 3000 år liksom.
Mm.
Så det betyder att de här är mer än 5000 år gamla, de här vaserna. Är du med?
Mm.
Och gjorda i granit då.
Ja, det är något som inte riktigt hänger ihop här.
Ja, det ligger en hund begraven.
Nej, verkligen.
Mm. Och de här kan man se om man åker till exempel British Museum och Cairo Museum. De står utställda där. Och, då. Men det finns
Hur många som fanns?
Ja, det jag har hört att det finns tusentals sådana. Hela som trasiga. Och de har man hittat då. Och så finns det också de som har såna här vaser i privata samlingar.
Mm.
Och den här vasen kommer från en sån privat samling. Där man har inte spårat så långt tillbaka, men det är någon som har haft den i sin ägo sedan 80-talet.
Mm.
1980-talet då. Men det som har hänt med denna vasen, varför den är speciell och varför det är intressant att prata om den, det är att det är några ingenjörer som jag förstår, de jobbar med, vad heter det, luft, alltså aerospace, aerodynamik.
Ja.
De har gjort något som kallas för en 3D-skanning av den, något som kallas för structured light scanning, någon typ av laserskanning, som de normalt gör inom aerospace för att se att saker, de behöver väldigt precisa grejer där.
Mm.
Och då har man gjort på den här vasen då, och så kan man ta in det i något, i typ ett CAD-program. Och där kan du göra en mängd mätningar på den då, vilket de har gjort. Och då är det sådana mätningar som hur exakt den är, kan man säga. Och till exempel hur de här rundningarna som finns. Det ser ut som en kruka det här, så för er som inte ser det. Med rundarna handtag med hål i, och man mäter...
Ja, den har en liten fot och en liten läpp längst upp också.
Ja, en läpp. Och då har den ytor som är plana och så har de andra ytor som är, vad ska man säga, vertikala eller vad heter det, vinkelrätta mot den här. Och den har också en, syns inte på den här bilden, men den har en ihålighet, och då har den en tjocklek, den här vasen. Och med hjälp av den här skanningen har man kunnat kolla de här, hur exakt är den då?
Mm.
Och då har man funnit att den... Det är på mikrometernivå. Det vill säga, och där ska man veta då att det går ju 1000 mikrometer på en millimeter.
Mm.
Så de här toleranserna eller precisionen går från ungefär 5 mikrometer upp till 60 mikrometer.
Mm.
Med någon typ av snitt på 30 mikrometer.
Och när du säger så, vad menar du då? För jag ser ju att det är lite cirklar och så här är rundningarna som indikerar att det är perfekta liksom...
Ja, det är olika
delar av cirklar i de här olika övergångarna.
Ja, det är olika radier då. Jag ska prata lite om det också. Men till exempel, hur slät är den när den står? Liksom? Hur slät är den i förhållande till toppen? Jaha, liksom?
Och är det också på mikrometernivå då?
Ja, precis. Så den är superexakt då.
Ja, det är ju inte som den lerkrukan man gjorde i liksom, vet du det? Förskolan.
Nej, så på... det här är inte gjort i förskolan.
Nej, det är uppenbart.
Och då Vad ska jag säga? Och bara för referens då, så 30 mikrometer är 0,03 millimeter. Bara för att få någon, och en millimeter är ju rätt liten som den är, men 3% av en millimeter på den nivån då. Och då tror du att man kan nå den precisionen för hand? Om du...
Ledande fråga, frågetecken. Nej, det kan man väl inte då. Inte i dagens... Nej,
det är ingen...
levande människa idag kan det.
Nej, och det kan ju vara ett test att försöka göra det då. Men de här som har gjort den här skanningen utesluter att det här är gjort för hand. Utan det behövs en maskin för att göra det här.
Mm-hmm.
Där kommer lite intressanta. Vad har det för implikationer? Om den är 5000 år minst. Mm. Och en maskin har gjort det. Alltså en typ av... svarv och även fräs.
Mm. Fan, nu luktar det konspirationsteori här, Jesper. Mm.
Ja, alltså, vi sitter med folietterna på här.
Ja, 50% av oss i alla fall. Kör hårt.
Ja, precis. Så då kan man säga att ja, den är... Den, men det som är... Du kan ju ställa dig frågan... Okej, den kanske är nytillverkad.
Ja.
Så.
Är den det då?
Ja, det vet man inte. Nej. De hävdar ju att den inte är det.
Nej. Och de... För vad sa du här nu? Man har vetat om att de har funnits flera hundra år, men de är daterade, sa du,
pre-dynastic.
Som var 6000 eller?
Ja, minst.
Ja.
Så, och det finns massa sådana. Men det nya är att man har gjort en sån här scanning av en sån här då, och kommit fram till de här toleranserna. Då. Men de som har gjort det de gärna vill göra, det är att få tag på, för de blir ju klart frågasatta, vad är det för skitvas ni har tagit fram? Var kommer den ifrån liksom? Mm. Men då säger de att ja, men vi testar gärna på vaser från museum som har en dokumenterad historia då.
Just det.
Vilket gör dem ju lite mer trovärdiga när de efterfrågar det.
Mm.
För det, de kommer ju se rätt löjliga ut.
Men var detta seriösa forskare från något universitet? Eller?
Nej, utan det här är mer, vad kan man säga, intresserade ingenjörer ska jag säga.
Okay.
Som har möjlighet att göra den här typen.
Så lite folk då som har samma intresse som du, men kanske en liten annan yrkesprofil.
Mm.
Och lite för mycket tid på, för mycket fritid.
Kanske, ja. Kanske. Men inte nog med att de har gjort det här, så visar sig det en annan person som är matematiker och kryptolog, förstår jag. Han har gjort en matematisk, någon typ av reverse engineering på den här vasen. Och försöka förstå, om du ser på den här bilden så är det en massa olika radier eller cirklar.
Just det. Ja, jag säger att bara för att förklara då, så är det ju liksom typ någon slags stor cirkel som utgör själva kroppen.
Mm.
Den huvuddelen av, för den är ju lite oval, äggformad hela krukan. Och så är det liksom någon slags cirkel på den stora delen. Och sen så är det även en cirkel på den lite övre delen av krukan. Ja, cirklar på alla möjliga, på öronen, cirklar i de här övergångarna mellan foten och kroppen, och likadant toppen och kroppen. Så det finns jättemånga olika cirklar som man har liksom kunnat rita in då, som följer delvis profilen eller formen på krukan.
Exakt. Och då har han gjort en analys på det där. Och han ställde sig frågan, finns det något förhållande mellan storleken på de här radierna? Tror du han fann någonting?
Gyllene snittet.
Nej, inte gyllene snittet. Men
det kunde han ju.
Det kunde, men det finns exempel på gyllene snittet grejer.
Ja, men han okej. Ska jag tänka lite? Nu slängde jag bara ur med någonting.
Ja, det är okej. Okay.
Men det går ju inte att lista ut vad det skulle kunna vara.
Nej, men jag bara tror det finns ett samband.
Ja, när du ställer frågan så klart jag tror det.
Ja, det visar att han har hittat ett samband. Så att, på något sätt ska man definiera den första radien han har gjort då. Och den är, nu ska vi se om jag kommer ihåg det i huvudet här, det är roten ur 6 genom 2.
Okej.
Okay.
Mm. Ska jag ta en anteckning här?
Nej, det kan vara. Men den andra radien som är lite större,
den
är roten ur 6 genom 2 och hela det uppbyggt till 2. Och nästa radie igen är roten ur 6 genom 2 uppbyggt till 3.
Aha.
Så det finns en matematisk ekvation som länkar samman alla de här radierna. Jag tror det finns...
Ja, det är som en serie helt enkelt.
En serie, drygt, om det var 12 olika typer av radio. Från ner från 1 millimeter upp till 63 millimeter. Eller sånt där. Och de är länkade med den här ekvationen då. Har han gjort någon reverse engineering på det. Och då kan man säga att det finns en matematisk design bakom den här vasen också.
Jaha, så hans slutsats var inte att det här har tillkommit av slumpen?
Nej, precis. Att det går inte. Ja, det är egentligen det han uteslöt. Att det var by chance. Så, därför blir det fel på en så blir det fel överallt. Liksom. Och, ja, ta, och då har han också dragit några slutsatser då. Som är...
Paus. Mm. Så egentligen då, så det han säger är att, eller det han tycker är sannolikt, det är att när man har suttit och gjort den här krukan, då har man liksom nästan bestämt sig för en liksom matematisk serie, och sen så har man liksom designat sin kruka efter det. Det är liksom den slutsatsen han drar åt.
En av slutsatsen är att den är designad. Man har liksom satt sig ner, okej, jag ska göra en kruka. Mm. Vilka egenskaper den ska ha? Ja, de här radierna här, de ska ha det här förhållandet mellan varandra enligt den här matematiska funktionen.
Mm.
Så då har man gjort helt enkelt en design. Och jag förstår liksom de som designar alltså olika objekt och artefakter och hus och så vidare, de använder ju naturligtvis matematik och du vet, olika förhållanden och hit och dit. Mm. Så det är ju inget nytt i sig då, men kanske att hitta det på en 5000 år gammal vas, det är väl det. Och sen, men sen har han berättat en slutsats till då, och det är att om du gör en design och du har en maskin som ska utföra och göra den här krukan då, så hur får du designen in i maskinen?
Mm.
Vad behöver du då?
Vadå, typ ett programmeringsspråk eller?
Ja, du behöver, ja. På fint språk heter det en Turing-maskin efter Alan Turing.
Mm.
Men i princip är det någonting som är motsvarar dagens dator.
Mm.
Som kan ta en matematisk design, stoppa in i en maskin och få ut ett objekt i form av den här vasen då.
Mm. Jag har ingen följdfråga riktigt. Du får fortsätta.
Du är mållös.
Ja, men lite grann. Jag vet inte. Jag vill ju ifrågasätta lite, men jag vet inte hur jag ska formulera något ifrågasättande fråga här. Så att du får fortsätta, så får se om jag kommer på något.
Ja, det är inte så lätt. Men du, som han, känner till han Carl Sagan?
Namnet är bekant.
Amerikansk astronom. Han sa det: "For extraordinary claims takes extraordinary evidence."
Mm.
Så påstår man något sånt här, så får man ha liksom kött på benen.
Ja.
Det sa han ju i sig när det kom till religion då. Men och Gud och såna grejer. Men det passar bra här.
Mm.
Så nu är det frågan, ligger det någonting i det här? Eller är det bara en fraud?
Ja, det vet fan. Vad säger du själv liksom? Du har ju ändå tryckt både näsan och huvudet ner.
Ja, alltså jag tror att det ligger någonting i, men det är ju, när det kommer till det här så får man ju vara att svälja det med hull och hår är svårt, va?
Mm.
Men det här, det faktum att de vill skanna vaser från de här olika museerna för att testa om det är fler än den här vasen som uppvisar något liknande.
Mm.
Det säger en del, tycker jag.
Det är bara en snabb grej. Jag utgår ifrån att liksom typ så här, källorna till det här, de är i någon mån pålitliga. Så att det liksom inte är fabricerad historia helt och hållet, utan att det liksom står lite skrivet på lite olika håll. Att du kan liksom...
Ja, det är delvis så. Men det är också så att okay, det är några ingenjörer som har en vas och de har gjort det här. Och de har liksom lagt ut den här CAD-filen på nätet och sagt att okay, den som är intresserad och dubbelkollar det här, gör gärna det. Och så är det den här kryptologen och matematikern, han har gjort det.
Mm.
Och så har han hittat de här matematiska funktionerna.
Mm.
Och de har ingen, du vet, koppling. Så de är på sätt och vis lite oberoende av varandra då.
Mm.
Men det är ingen liksom, vad ska man säga, forskning som är bedriven från ett lärosäte, arkeologiskt lärosäte. Utan de, och det är också lite intressant, det är de här lärosätena vill ju helst inte låna ut några sådana här vaser, trots att en sån här skanning är ju inget som påverkar.
Nej. Och sen har de väl nackdelen också att Illuminati gör allt de kan för att tysta ner det här.
Kan man så.
Ja, jag kunde inte låta bli.
Nej, men det är okej. Okay. Det är okej. Okay. Ja. Och det ska jag ifrågasätta. Men om det skulle vara sant då?
Ja.
Om det visar sig i några år att de har skannat 10, 20, 30 sådana här vaser och det är samma grejer överallt lite grann.
Mm.
Vad gör vi då?
Ja, det vänder ju upp och ner på allting. Och det ligger väl också, vi har varit inne på det tidigare, att det finns forskare som har lagt ner hela sin identitet eller hela sitt liv eller hela sin karriär på att det ska vara på ett visst sätt. Det kommer ju vända upp och ner på dem. Så att de kommer väl kämpa emot. De får väl dö av lite. Men ja, det kommer få jättestora konsekvenser. Det var ju det som var din fråga där. Så att,
Precis. Men vi har ju chansen att lära oss något nytt. Det är det jag som tycker är intressant.
Mm.
Okej, så det var historien om den här vasen. Och jag vet inte riktigt om det fick någon superrelevans till det här ämnet vi ska prata om. Men tanken var att jag skulle berätta en historia och du skulle vara lite intresserad och ge mig lite feedback längs med vägen här.
Mm, och vad tyckte du då?
Ja, jag tyckte alltså den här Illuminati var ju direkt på hopp. men vi hade ju några frågor som du missade lät lite intresserad av.
Ja, just det.
Och det är ju kopplat lite till feedback, tänkte jag. För det här avsnittet ska handla om feedback och en specifik metod som heter feedforward.
Mm.
Vi ska använda det här vasexemplet lite uppspelade och
all right.
se hur du gjorde och hur jag gjorde. Men jag tänkte fråga lite om du får du regelbundet personlig feedback på dina insatser på jobbet?
Nej, det tycker jag inte att jag får. Det är klart, regelbunden kan jag vara med väldigt lång tid emellan också. Vi har ju sån här...
Ja, frekvent också. För mig. Alltså, ja. Är det en gång om året så är det inte...
Ja, men vi har ju de här uppföljningssamtalen, 1-1-samtalen, så som vi ska ha enligt fackliga... avtalen.
Mm.
Så det är klart, men utanför, och den kanske är någon gång i halvåret, i kvartalet, något sådär, åtminstone en gång per år. Men i övrigt så är det ju lite tunt.
Tunt, ja.
Med okay. Det.
Men en annan fråga.
Så får du själv mycket sån feedback, eller?
En del, men det jag gör också, inte alltid, men det är att jag frågar efter.
Mm.
Du vet, jag ska göra det här, kan få feedback på det.
Mm.
Det ökar ju frekvensen om man gör det då.
Mm.
Sen om det ökar kvaliteten på feedbacken är en annan fråga. Mm. Men det kan man få. Men ger du feedback till andra då?
Nej, och det finns bra skäl till det.
Mm-hmm.
Och jag tror att vi kommer komma in på det. Jag vet inte om jag ska ta den storyn eller så får du väl spela in mig lite senare.
Ja, vi kan komma till det.
Om du blir nyfiken till varför. Jag är lite försiktig med det där.
Vi kan ta det lite längre fram.
Ja.
Men då, i grund och botten så är det ingen superfeedbackkultur ni jobbar i då, om jag...
Nej, det skulle jag inte säga, och det har ju ändå gjorts försök, du vet, på central nivå att liksom prata med alla chefer att de ska fråga mer efter feedback och att de ska ge feedback, att man ska kunna ge anonym feedback i sån här 360 graders feedback, att det är, man plockar in och att man ska be om den också. Så det har varit vissa lite olika initiativ som har gjort ett försök. Rent generellt så ja. Ja, skulle jag säga. Sen finns ju många av de agila teamen som jobbar med retro, så där ställer de sig själva frågan liksom, vad som har hänt historiskt. Och där, och lyssnar man in på sådana, så kan det ju finnas spår av feedback sinsemellan. Så att just säga det där med vad som kännetecknar feedbackkultur, det kan finnas i viss mån mellan medarbetare, men mellan chefer och medarbetare är det lite mer tunnsått och lite... svagare.
Men en fråga, vi har ju pratat en del om positiv förstärkning i tidigare avsnitt, vilket också är en typ av feedback såklart. Finns den någonting då? Eller, det är någonting du använder, antar jag. Det är, för jag gör det i alla fall.
Ja, absolut. Nej, men det gör jag. Och jag gör också som du gör, att liksom fråga väldigt mycket om återkoppling. Nej, absolut, jag gör det mer. Jag gör det mer efter vi har liksom pratat om det också. Mm. Eller försöker mer bli mer medveten om det. Absolut.
Ja, okej. Okay. Ja, det är intressant då. Vi ska prata lite om, för det finns en teknik här som heter feedforward.
Mm.
Som kanske förenklar det här och förbättrar det här lite. Jag ska förklara det. Men bakgrunden till feedback i stort är att det har varit delar av en arbetsplats ganska länge. Och man har pratat om att feedback är viktigt. Och det är ju att man ska få någon typ av personlig utveckling och få liksom, det här har du gjort och liksom, det här kan bli bättre och såna saker då. Så man kan utveckla sig, nya och befintliga liksom, förmågor man har. Och att vi har, jag tror jag har pratat om, vi behöver ha lärande organisationer för att vi ska vara relevanta.
Mm.
Om vi inte lär oss någonting så spelar det ingen roll. Så feedback kan vara ganska vanligt, eller borde vara vanligt då, men frågan om kvalitetsfeedback är speciellt vanligt. Därför det finns ju problem med feedback. Och det är ju mer att man får feedback på det här gjorde man dåligt. Mm. Och det där var si så där och nu klantar du igen. Och så här skulle ni inte ha gjort det, och det hade varit bra om ni hade tänkt på det här. Mm. För nu blev det ju si.
Mm.
Och vad är problemet med det, tycker du? När det blir så?
Nej, det är ju inte hjälpsamt. Det är
Man tappar motivationen lite grann.
Ja, absolut. Absolut.
Man tappar styrfart. Man gick in med goda intentioner och så, ja, kanske inte blev 100%, men så fick man dålig feedback på de här, vad vet jag, 10% som inte var perfekt då.
Nice.
Och så glömde de här 90 och så. Och det är ju det lite grann som kan döda en feedbackkultur. Dels därför att det är skitjobbigt att få den, men också att det är ju lite jobbigt att ge det också om man inte är liksom en översittare av rang liksom, där man gillar att slå ner på andra men så säger man ingenting liksom. Så det finns ju möjligheter för mycket förbättring kring det, skulle jag säga. Och den här feed forward som ska jag berätta om alldeles strax är ett sätt att adressera och få mycket bättre feedback. Feed forward, det är tre enkla steg. Superenkelt egentligen. Först och främst så får du ju på något sätt vad vill du ha feedback på? Vad behöver du bli bättre på? Får man ju tänka som individ, vad behöver jag bli bättre på? Eller, okej, jag ska ge ett anförande om en granitvas. Då vill jag lite feedback på hur var den storyn liksom.
Just det.
Det är ju lite det då. Så sen får man helt enkelt fråga efter feedback, eller råd kanske på svenska. Vad kan jag förbättra i det här framställningen om vasen, om jag ska berätta det för andra personer.
Just det.
Och sen när jag får de råden och de så lyssnar jag på det och så säger jag tack.
Kan vi bara sammanfatta då, eller låt mig sammanfatta då, så att vi så att du ska utgå från dig själv först då, och så fundera ut på vad du vill förbättra, och sen så frågar du andra om specifika råd hur du kan liksom förbättra det som du har, som du vill förbättra då. Och sen så får du det, och då får du lyssna ordentligt. Och ja, nu läser jag kanske lite mellan raderna. Du väljer väl lite grann själv vad du gör med den informationen. Men oavsett vilket så säger du tack.
Precis. Och det är en poäng att man säger tack för din feedback då. Lite grann, för du har ju ändå investerat tid och lyssnat på mig. Precis då. Så får jag någon feedback som jag kan bli bättre. Och det är egentligen det hela i tre enkla steg. Så förbättringsområde, fråga folk, när du får feedback så tackar för det. Och så får du såklart ta någon action.
Just det.
Och syftet med det här då, det är att det ska bli, vi pratar om psykologisk trygghet, ska bli tryggt och både få och ge feedback. Därför om jag kan framea det, jag pratar med vissa personer som jag har feedback om ett visst ämne, man kan även framea att jag vill ha det vid ett visst tillfälle också, kan jag lägga till. Då är jag trygg i när det här sker.
Just det.
Så ingen kommer att knacka dig på ryggen och du vet, jag behöver prata lite med dig. Och så är det någon bomb som briserar. Det är ju otryggt. Och givet den här modellen också då, så den som ger feedback på det här sättet är också mer psykologiskt trygg. Jag kommer förklara varför det är så alldeles strax då. Och då blir ju feedback både tryggt och kul. Och då är tanken att frekvensen ökar. Och då ökar liksom, det blir bättre i kulturen totalt sett. Du kanske, har du hört om den här modellen innan? Eller?
Jag har faktiskt hört om modellen tidigare.
Kan du berätta någonting om den då?
Nej, jag kan inte berätta så mycket vart den kommer ifrån. Det som jag tycker oftast träffar på den så pratar man ju mycket om att man förskjuter perspektivet till att vara framåtblickande. Snarare att man tittar bakåt, för det kan man ändå inte göra någonting åt. Och allt det som du säger då, att man väljer själv vad man vill ha feedback på. Så att känner jag mig, är jag osäker, kan jag välja något väldigt enkelt. Så kan jag komma till dig och säga, Jesper, ja, men jag kan ta något rudimentärt och säga, ja, men jag liksom gjorde den här presentationen. Hur tyckte du min röst var, till exempel? Så kan jag bara ta den lilla delen, för den är jag mottaglig att hantera. Jag är inte, kanske inte mottaglig att ta till hela min presentation så, eller
nej,
så. Utan jag väljer lite grann själv scopet för feedbacken. Så det tycker jag är de mest återkommande sakerna när det gäller den modellen då. Men du kanske har något mer att tillägga? Lite historik?
Eller? Ja, lite historik. Det fanns, jag vet inte om han lever fortfarande, men amerikansk psykolog och författare Marshall Goldsmith, han myntade det här uttrycket på 90-talet.
Mm.
1990-talet då.
Mm.
Vi har pratat om antika saker.
Ja.
Framar saker och ting. och just den här feed forward, då, för den här framåtblickade feedback-metoden. Och feedback, feed forward, så det är ett litet lekmord då.
Mm.
Och han menar på att det här är en mer effektiv form av feedback, för den fokuserar på framtiden och möjligheten till förbättra istället för att granska och kritisera tidigare beteenden eller prestationer. Mm. Och då ja, blir det bättre helt enkelt. Så det kommer
jag kan tycka så här att man springer också ganska ofta på, du vet, det är någon mätning, det kan vara Gallup eller det kan vara något annat, och man ställt frågan så här. Frågat arbetare då, tycker ni att den feedbacken ni får av era chefer är hjälpsam? Och då är det ju såna här siffror som ja, allt från 15-35% tycker att det är hjälpsamt. Så uppenbarligen är det ju ett svårt område.
Mm.
Och här blir det lite mer tvåvägskommunikation i någon mån då, att i och med att jag som liksom ber om att få.
Precis, precis. Få det. Det är lite mer, som du säger, på dina villkor.
Ja.
Och enligt Goldsmith då, så menar han på att det använder man mycket av ledarskap och coaching och organisationsutveckling och personlig tillväxt och sådana områden då. Men vi ska prata lite om hur man gör det här då. Och det handlar ju framförallt om den som ger feedbacken. För jag frågar dig, okej, nu har jag pratat om den här vasen en bra stund lite grann.
Mm.
Och så vill jag ha feedback på det då. Och det första rådet man ger i den här modellen, det är det som kallas för öppna frågor. Vet du vad det är?
Ja, det var inte, det är ju inte att ställa en ja- och nej-fråga.
Mm.
Så att, vad kan man göra annorlunda? Hur kände du? Ja, etc. etc.
Sådana saker.
Ja.
Men när vi tänkte tillbaka på det här samtalet om vad som ställde du några sådana frågor? Minns du det? Jag minns, är det Illuminati? Men det var en ja-nej-fråga.
Ja, jag vet inte om det var så många frågor med. För man kan ju tänka sig att du vet, man använder de här frågeorden, vad, hur och så vidare. Med kanske undantag till varför. För jag frågar också så här, varför är du intresserad av detta? Jag det tycker är varför är ett litet specialfall. För den är... den har ibland har lite negativa konnotationer i sig, så den gillar jag inte riktigt som öppen fråga. Då är det bättre att säga, hur kommer det sig att,
ja, jag håller med,
till exempel.
Annars frågasätter du varför är det här,
ja, vad fan är du intresserad av det här för, kunde jag nästan lika gärna sagt så.
Ja, sant.
Så att, nej, det var väl inte så jättemycket, ja, men det fanns nog någon, jag kommer inte ihåg det själv nu.
Mm.
Men
du kunde gjort mer sådana,
det kunde jag absolut
öppna ha gjort. Frågor kring ja, vilken, ja, hur såg den här ekvationen ut till exempel?
Ja.
Och nu sa ju det kanske, vad kom matematiken ifrån?
Ja, just det.
Och, vet, och, så där. Och liksom de som, på vilka, vad kan man läsa mer om det här om man är intresserad och sådana saker? Kunde man tänka sig?
Ja.
Men det är öppna, så de ska ju också vara fokus på framtiden, det här, inte bara på dåtiden då. Liksom, om jag vill veta mer om det här, vad kan gå någonstans och läsa, ska jag läsa på liksom.
Mm.
Sådär. Och vad tror du kommer hända i framtiden på det här området?
Mm.
Vad är chansen att de skannar fler sådana här vaser och att det får genomslag liksom?
Mm.
Så det är öppna frågor med fokus på framtiden som är det första rådet man ger den som ska ge feedback. Och då verkar man ju väldigt intresserad också.
Mm.
Det ska man ju vara intresserad. Men. Det andra rådet är att man fokuserar just på framtiden.
Mm.
Och det ligger ju lite i den här modellen. Att man så att säga framar det liksom. På ett sätt att okej, du gjorde det här, men att man mer tänker så här, tänk på, det är kanske inte alla som känner till vad en ekvation är eller vad liksom roten ur som jag drog till med här, vad är det för någonting? Mm. Framtiden kanske, jag kanske pratar över många.
Just det.
Om jag drar till med sådana exempel. Är det något annat du kanske kan tänka på? Och...
Jag tänker, ja men det var väl det jag sa där, att man inte fokuserar då på det som har varit tidigare, för det kan man ändå inte göra. Eller fokusera för mycket på det som har varit tidigare. Mm. Att man ältar det, att undvika det. För det är klart, någon koppling finns det ju. Mm. Det vill säga med vad man har gjort till vad som är framtiden. Men då skulle jag också vilja säga mer så här att typ att om vi pratar om kort vad som har varit. Okej, men vad är dina egna tankar kring?
Mm.
Jag kanske inte ens behöver ge ett råd. Utan Nej. Du kanske sitter på svaren själv.
Absolut.
Du kanske bara behöver någon som bollar.
Bollar, ja precis. Ja. Mm. Ja, för som helst, det är ju ganska enkelt råd, eller enkelt tänker, men jag ska inte säga att det är säkert enkelt, men att det är ett framtidsblickande då.
Mm.
För det är jättelätt att tänka, tänk på det här, vad roligt liksom, den var kass liksom. Och det är ju det man ska vara ifrån, det är ju kanske ett riktigt centralt råd då.
Mm.
Vi kommer till råd nummer 3, som är egentligen att man ska ha en dialog kring det här. Och få till en balanserad konversation.
Just det.
Och där är ju lite att man bekräftar, kan man göra. Typ, förstod jag dig rätt när du sa att det var hårdare än stål?
Mm.
Liksom, och verifiera det.
Mm.
Eller, och jag tror att du var inne lite grann när du hade någon sån fråga kring hur gammal vasen var.
Mm.
Att den var 5000 år plus. Liksom.
Så typ spegling utifrån att visa att man har förstått. Det kanske jag inte gjorde jättemycket. Lite grann när vi pratade om cirklarna och så. Så att i någon mån gjorde jag det.
Mm. Mm. Men huvudrådet är att det här själva feedback eller feedforward-sessionen ska vara mer en dialog än att det är envägsinformation.
Mm.
Det är med huvudråden och det här är ett exempel då. Så, och det är det man pratar om, balanserad konversation mellan två parter. Liksom. Här får man kanske sitta med mössan i hand och så får man massa information och så går den personen. Och så, ja, det är inte lika bra då för att göra. Fjärde rådet som vi ska gräva lite mer i, det är det som kallas för aktivt lyssnande. Jag tror vi är uppe lite kring att lyssna aktivt. Men kan du någonting om olika nivåer av lyssnande?
Att inte lyssna måste ju vara en nivå då.
Mm.
Och sen så, det som är vanligt, det är ju att man lyssnar för att kunna liksom, kontra eller svara. Eller liksom man bara väntar. Jag sitter och lyssnar och så är det som att jag sitter på en jätteimpuls och bara säga någonting. Ja. Jag vill bryta in. Jag lyssnar inte på vad du säger. För jag är bara, men när det är min stick, när det är mitt stick, när kan jag komma
in? Har du hört den här? Nu är det min tur att säga något. Är det ett exempel på det?
Ja, det är det ju. Ja. Och sen finns det väl en nivå där man då liksom lyssnar för att verkligen förstå.
Ja.
Sen vet jag inte om det finns några fler nivåer.
Ibland jag har hört den här listen with empathy, att man ska lyssna med empati, att om du ska jag säga att du har utvecklat kanske lite av ett platoniskt kärleksförhållande med den här koltrasten Jesper som du berättar passionerat för mig. Då kan jag ju leva mig in i det här kanske också istället för att liksom sitta och kolla på telefonen.
Just det.
Och det kan vara att ja, det finns liksom, för du har ändå bondat med den här koltrasten.
Så är det.
Mm. Men när man, det här aktivt lyssnande då, det är ju att man minst når den här lyssna för förståelse eller listen to understand som man säger på engelska då. Och där är ju också en mängd såna här förståelsefrågor man kan ställa. Och de kan man ju inte ställa om man inte lyssnar aktivt.
Nej, just det.
Precis, förstår jag det rätt som jag var inne på tidigare? Kan du förklara lite mer noggrant? Och jag tror att du ställde den frågan kanske.
Mm, mm.
Du ville veta mer.
Just det. Det gjorde jag definitivt. Det är en annan sak jag tänker på också här. Här finns ju också någon slags... Det är mycket kring tonläge och kroppsspråk etc. När jag frågar dig så är det också att jag kommer från rätt ställe, att jag kommer från ett ställe av nyfikenhet och att, ja, men kan du beskriva mer, snarare än att jag kommer från ett ställe av ifrågasättande. Liksom, vad menar du?
Så det, ja, finns, den är tråkig. Ja, ja,
så att man verkligen gör det med en nyfikenhet i grunden.
Men om vi tänker tillbaka, förstod du allt det jag sa kring det här?
Ja, jag tror faktiskt att jag gjorde det. Däremot så finns det ju massa bakgrundsgrejer som jag då lite med respekt för tiden inte liksom tittar. Vilka är källorna? Hur har du säkerställt det? Men det är ju min skeptiska sida, och då hade jag väl fått tänka till lite grann, hur kunde jag ställt det på ett nyfiket sätt liksom, att ja, men Jesper, hur ser det ut med källorna, hur har du hittat dem, och vad kan jag se, om jag är intresserad, vad kan jag se,
ja, källorna? Ställt det lite, vad kan man säga, mjukare kanske.
Ja, exakt.
Lite mer, det var intressant, men det här vill jag veta mer om, men jag vill gärna kolla lite själv, och inte bara ta blind trust vad du säger.
Yes.
Ja, det är bra.
Och utan att ifrågasätta dig allt för mycket då liksom.
Nej, precis. Men jag valde det ämnet för att det är ju lite far out så.
Ja.
Så att det blir lite, vad ska man säga, krispigt kanske. Jag vet inte. Ja, men då är frågan, hur kan man lyssna aktivt? Det finns lite olika tekniker kring det. Och jag kom över faktiskt rätt bra information. Och den första är att man ska lyssna med öronen.
Ja. Vilket kanontips!
det är bara som att inte glömmer av det.
Nej.
Så är det. Men de menar också på att det går att lyssna med hjärta och hjärna också. Som en del då.
Och ögonen också då, antar jag.
Ögonen också. Och det är ju... Vad kan man göra med ögonen?
Ja, men det är kroppsspråket och ansiktsuttryck och etc.
Ögonkontakt till exempel.
Ja.
Och det, men det träffar man ibland på folk som man har svårt att få ögonkontakt med de tittar åt något annat håll. Och det är ju särskilt svårt, vi har ju pratat lite om det, när det är online, folk stänger av sina kameror eller sitter jättelångt ifrån, man ser knappt. Och då är det svårt att lyssna aktivt och om man inte får den här ögonkontakten. Och om jag ska lyssna på dig och jag tittar bort hela tiden och kollar på din gymmetrustning som du har här borta, liksom, tänker på den liksom. Då kommer jag inte höra mycket vad du, som ögonkontakt. Så det är viktigt att ha ögonkontakt, tänker jag. Och lyssna med hjärtat också, vad kan det betyda tror du?
Att, ja, det måste ju ha med någon slags empati på något vänster att göra, att man att man sätter sig in hur folk känner.
Hur tror du det kan spegla sig då sen?
Ja, det är svårt.
Men till exempel, tror du det kan spegla sig i kroppsspråket? Om du berättar någonting, ja, men det, starkt för mig.
Absolut,
så...
det tror jag, ansiktsuttrycket framförallt. Ja. Och hela... Det tror jag man märker när man pratar med någon, alltså vilken, det kan vara förskjutning i kroppsspråk, att man blir framåtlutad eller att man, alltså det händer någonting, så helt klart, absolut.
Precis, och ibland så kan man, du vet, man lutar sig framåt, ska jag verkligen lyssna vad han säger, ja, här liksom. Så, och det är lite grann kroppsspråket, och det är kanske lite tillbaka till ryttan och elefanten som vi hade uppe liksom, att det är kroppen och elefanten, jag vet inte, kan det stämma? Så tänker jag i alla fall.
Absolut, så, att, ja, helt klart, helt klart.
Och det finns ju de som säger att 80% av kommunikation är icke-verbal. Så det är någonting att tänka på, att vilket kroppsspråk man har då. Och när man lyssnar aktivt så man är med, och du vet, med kroppen också. Så det är ju hela tiden då. Så ögon, läppar, axlar, postur. Allt är del av kommunikationen och ett sätt att lyssna aktivt. Och sen gäller det då att inte göra andra saker. Då är det här med att man lyssnar med hjärnan. För om man låter hjärnan vara ockuperad av något annat, ja, då lyssnar man inte. Liksom att, det, alltså, telefonen är jättebra på att distrahera, med surra till, plinga till. Eller bara, du vet, en urgen man har att titta, har det hänt något? Och när jag gör det, ja, då lyssnar jag inte aktivt längre, eller hur?
Nej, vi har ju varit inne på, vi har ju pratat om några av de här aspekterna tidigare. Dels så tror jag att vi har nämnt någon Jag tror att man på någon forskning som pratade om att om folk satt och kollade på sina datorer eller kollade på sina mobiler när du satt och pratade i möten eller hade presentation, så förkortade de de facto din livslängd då, för att du fick stresspåslag. Ja, jag har inte riktigt kollat den i detalj hur väl den stämmer, men det liksom, jag tror att det ligger något i det. Och sen så har vi det här, jag tror att jag nämnde ett störmoment, folk som har sina smarta klockor.
Just det.
När det plingar till och så ställer de sig och tittar på, eller så kollar de på klockan helt plötsligt medan vi pratar, och det är liksom jag bara känner hela kroppen att man kommer av sig. Så att den är ju jätteviktig.
Det är ju ett sätt att förstöra aktivt lyssning,
ja.
Och göra så.
Ja.
Ja. Men ja, då lyssnar man inte med hjärnan på det, nej, sättet, då kopplar, nej, man hjärnan till något annat då. Så ja, och vad ska jag säga, så aktivt lyssnande är viktigt, men man måste ju träna på det helt enkelt, för att bli en duktig aktiv lyssnare.
Mm.
Och ett sätt det här är, det är när man lyssnar på någon och så säger de någonting och så kan man försöka lite grann omformulera vad var det du sa fast med mina ord.
Mm, just det.
Och det finns något schysst engelska, eller paraphrasing på engelska, men jag tror att ibland när folk, som en härskarteknik, det finns något som heter steelmanning. Känner du till det?
Nej,
det
har
jag. Nej, men det är när jag framför typ dina ord med mina ord. Ja, och så,
det är nästan listat ut faktiskt.
Och typ fast på fel sätt liksom. Mm. Jag aktivt missförstår dig genom att använda dina, jaha, ord. Liksom. Jag tror det kallas för steelmanning. Jag kan ha fel där, men så är det. Ja, och så den icke-verbala kommunikationen är ju superviktig såklart. Och hur det är ju så att man kan validera människor också.
Mm.
Att om du berättar något jobbigt så kan validera du, eller jag skulle kunna säga så att den här koltrasthistorien du berättar, den är ju kanske mer en rolig historia än att du faktiskt bryr dig om den här koltrastens väl och vä.
Mm.
Har jag uppfattat det rätt då? Eller är det liksom att du är en sann vän av djur och är uppriktigt bekymrad när den går runt med hela näbben full med dagmaskar liksom?
Ja, det är jag inte bekymrad för, det ser ut som att det är YOLO liksom. Han kommer ju äta tills han stupar. Nej, men vad ska man säga? I någon mån, nej men, alltså, jag gick ju ganska långt för att lösa situationen på ett bra sätt för fågeln. Liksom. Så det, på något sätt så känner man det. Men man kan ju också konstatera att min sambo hade ju mycket mer, gick ju med mycket mer känslomässigt in. Jag var ju pragmatisk och praktisk, men hon skapade ju en relation med fågeln. Men efter allt detta har hänt, och vi har noterat att det är samma fågel, så det är klart att jag skapar en relation. Vi kan stå i fönstret på morgonen och så kolla på den och prata om den. Så på något sätt har det ju hänt någonting.
Just det.
Som inte hade hänt förmodligen om man inte hade ramlat ner i
skorstenen. Nej, det har jag inte stått och kollat på. För det, ja. Precis, men jag minns också tillbaka i min bashistoria där. Så jag tror att du frågar att du liksom, ja, du är väldigt intresserad av det här, va?
Mm.
För du säger att jag var lite taggad på att berätta den här historien. Mm. Så där var det lite grann att du, vad ska man säga, validera min emotionella liksom, del av det. Så det sitter ju bra.
Mm.
Sen när man, så någonting man kan göra också, det är att vara tyst när man lyssnar. Och verkligen lyssna. Och det här att du vet, man koncentrerar.
Fan vad svårt.
Ja, det är svårt. Det är svårt. För det är det här andra, att antingen gör man något annat eller så funderar man på vad ska jag säga eller vad kan jag bryta in med det här smarta jag har.
Mm.
Men det här, var tyst, försöka verkligen lyssna. Och det kan vara, någon baksida med det? Jag tänker ibland så kanske man kan uppfatta som oengagerad för man är tyst. Mm. Eller kanske, introvert heter det.
Mm.
Kanske lite tystare.
Ja, men absolut. Jag har ju testat detta med några olika tillfällen. Dels har vi haft coaching dojo på jobbet. Och sen så har jag också gått en kurs här. Kanske jag borde prata mer om, för att se om vi får tillfälle till det. Vertikal, horisontell. Ja, jag kommer inte ihåg vilket håll det var. Men personlighetsutveckling i alla fall. Mm. Då har det varit mycket övningar där man bara ska sitta tyst.
Mm.
Men i båda de här fallen så är ju det inom spelreglerna på något sätt. Så det är ju liksom så här sagt innan. Så frågan är lite grann om man... För det tycker jag nog nästan är det är jobbigt åt båda håll. För att om inte det är under spelreglerna så tycker jag det är jobbigt om den andra är för tyst. Och jag tycker också jobbigt att vara tyst själv. Jag har lite svårt för det här. Så jag skulle gärna vilja att man primar på något sätt att förklara under vilka former är det här samtalet nu i någon mån om det är möjligt.
Jag bara frågar, det här prima, det ordet där, vad betyder det att det... Att man på något sätt kommer överens om...
Ja, sätter förutsättningarna för det.
Okej, okay. Ja. Absolut. Någonting som jag gör ibland i möten när det är människor som gillar att prata mycket. Så kan man ibland, då sitter jag tyst. Och så när det kommer till något, så lyssnar man på vad de säger. Och så kan man säga det att okej, jag har suttit tyst ett tag och lyssnat på vad ni har sagt. Och så klämmer jag min förståelse att ni säger det här, stämmer det och så där. Och om det nu är så har man kanske något förslag åt något håll man ska gå då, eller någonting då. Och det brukar ofta ha bra effekt för att okej, det var väldigt bra sammanfattat, det är en sån här kommentar man kan få om det nu man lyckas med det då. Men det är en teknik att man är tyst och lyssnar, men sen att man kopplar tillbaka den här parafraseringen liksom, vad var det ni sa då? Så de här teknikerna hänger ihop lite grann. Och är man duktig på det så blir det den här situationsanpassningen. När är jag tyst, när pratar jag, när använder jag mitt kroppsspråk, när jag har ögonkontakt och så vidare, om man är riktigt god aktiv lyssnare då. Som sagt, det finns det som kallas för validering också. Att jag säger att okej, du verkar ju riktigt frustrerad över det här parkslide, att det är på väg hit lite grann. Jag kan förstå dig lite grann. Att det vore ju katastrof, det vore ju liksom värdet på, eller kanske olyck. Vet du, försäkringspremien går upp och du får ligga och gräva flera meter ner i jorden. Liksom, herregud. Det kan man ju förstå. Alltså, du har alla orsaker i världen att vara lite orolig här. Så det finns lite sådana olika tekniker som man kan göra. Har du träffat på personer som är duktiga på det här? Eller har du tänkt på det på det sättet?
Ja, det har jag gjort. Jag har ju träffat på dig. Ja. Du är ju ändå halvbra på detta. Ja. Jag har varit i kontakt. Vi har ju haft lite sådana här konsulter inne på företaget. En som heter Jenny Jeppsson bland annat.
Lite bekant.
Ja, du har träffat henne också, tror jag. Också väldigt duktig just på de här sakerna. Och pratat en hel del om det i olika ledarskapsutbildningar som vi har haft. Så att,
Jag går ju tillbaka till avsnittet med servant leadership också. Att man ska som ledare lyssna på och förstå och ha empati och så vidare. Kan man inte lyssna, då går det ju helt i baklås.
Men jag skulle säga så här då, som en liten reflektion. Det är kanske inte chefer primärt jag tänker på som är de skickliga personerna kring detta. Utan de som är skickliga då, det är ju mer typ folk som kanske jobbar som lärare eller som jobbar som agila coacher eller som jobbar som RTR. I den grupperingen finns det ju då guldkorn av personer som är duktiga. Det är klart att det finns chefer som är bra på detta också, men ration är helt annan. Alltså det är många, många, många fler.
Ja, jag är benägen att hålla med dig. Att man hittar ofta den här typen av människor i de yrken, du säger agila coacher, att det är coachroller generellt.
Ja.
Och det går ut på liksom, om jag ska coacha, att ge feedback eller feed forward, det är ju en typ av coaching, såklart. Och då måste man vara bra på det, då måste man kunna lyssna aktivt eller lyssna med empati, såklart. Ja, intressant. Så det var aktivt lyssnande.
Tror du att chefer i stor utsträckning själva tror att de är bra på feedback generellt?
Ja, det tror jag. Jag tror kanske det ligger i sakens natur att chefer tror att de är lite bättre än vad de är.
Okej.
Nej, men alltså, i någon mån så för att bli chef så behövs en gnutta framfusighet.
Mm.
Där man framhäver sig.
Mm.
Jag missförstår mig rätt här, men du vet, om jag är för laid back och inte frågar om någonting någonsin, så
blir du inte chef.
Så blir du sannolikt inte chef då. Troligen då. Så det kanske finns en tag där också, hoppas jag. Men det är lite att okej, jag vill steppa fram det och sätta jag i mitten då. Men så det ligger väl någonting i det då. Sen kan förhoppningsvis, de personerna är ofta duktiga på andra saker.
Mm.
Men kanske inte just detta då.
Mm.
Men det är alltså att generalisera så här måste man liksom vara försiktig med.
Nej, det är grova penseldrag här nu. Jag kommer att tänka också på typ, det finns en snubbe som heter Simon Elvnäs som har filmat över 500 chefer.
Mm.
Och sen har han också frågat dem vad de tror att de gör för någonting. Och så har de mappat liksom, hur mycket av det ni tror att ni gör, gör ni i själva verket.
Mm.
Och då är det liksom ledarbeteenden då som de tittar på bland annat. Att ge återkoppling, leda för del arbetet, ge återkoppling etc. Och det visar sig att de, chefer generellt sett gör väldigt lite utav det de tror att de gör. Och jag hoppas faktiskt nu inför sommaren här, det ligger på mina att läsa-lista. Mm-hmm. Så att jag hoppas att vi kan återkomma till detta kanske efter sommaruppehållet. Se om jag hinner med det. Man har alltid en lång att läsa-lista.
Ja, så är det. Men förstår jag rätt då liksom. Men eller kanske om man drar vidare på det, så egentligen så är vi människor ganska dåliga på att självskatta oss själva.
Ja, det är ju där någonstans i grund och botten det bottnar lite.
Ja, precis. Och det får man vill gärna vara bättre än vad man tror. Det är därför det är lite lut med såna här assessments.
Mm.
Alltså jag gillar ju assessments och mäta och få ut någon trend eller något tal. Sådär. Men sen om den överensstämmer med verkligheten. Men liten tangent, man gör man assessments flera gånger så kanske man får vad är trenden. Så, men aktivt lyssnande pratar vi som ett råd, som om man ska ge råd sen då, så måste jag lyssna på vad den här framställningen eller det jag ska ge feedback på då.
Mm.
Supersjälvklart. Ett lite mer, vad ska man säga, detaljredovisning för råd, det är att man ska använda ordet och istället för men. Så till exempel, ja, jag tyckte din information om vasen var intressant. Och jag ska kolla vidare. Jag vet inte om det blev ett bra exempel där. Men om du skulle säga, jag tyckte det var intressant, men jag hade gärna velat höra mer om de här källorna. Liksom.
Eller och jag hör gärna mer om källorna nästa gång.
Ja, precis.
Det är ju jättestor skillnad.
Ja, det är jättestor skillnad. Det var så jag tänkte göra. Så, tack. Så det gör en liksom... Det är viktigt och ibland pratar man om det. Jag vet inte, personer som jag jobbar med nu som säger att man ska ha på sig de snälla glasögonen och säga ja och istället för nej och ej liksom sådär. Så att, det blir en bättre dialog då helt enkelt. Så det får man tänka på, och det är ju väldigt vanligt att man drar till ett, men ja, det var bra, men det där kunde du gjort bättre liksom. Ja, så det var det femte rådet. Och istället för män. Och det sjätte rådet här, det är egentligen det är bara att man ska reflektera på när jag har lämnat den här feedbacken till någon. Så för att fundera igenom den här, så att säga, de olika råden, gjorde jag det här? Eller misslyckades jag?
Skulle man kunna tänka sig att man gjorde en feed forward på feed forwarden?
Ja, det skulle man kunna tänka sig att man gjorde.
Mm.
Så det är det då. Men vi ska säga, jag ska bara, om man tänker tillbaka vad vi pratade om då, det var öppna frågor.
Ja.
Det var fokus på framtiden.
Ja.
Det var att det skulle vara en dialog och samarbete istället för envägskommunikation eller information. Det var aktivt lyssnande och det var att man ska använda och istället för men. Och sen då att man ska reflektera över det här när man gjorde de här grejerna.
Mm.
Så det är själva vad ska man säga?
Sammanfattningen eller?
Sammanfattningen. Ibland hittar man inte orden på hur man gör den här metoden då, som den som ger feedback då. Hur låter det?
Svinbra.
Ja. Då kan vi införa det här överallt nu då.
Ja, hur gör vi det då?
Ja, jag vet inte riktigt, så man får prata om det. Man kan börja prata om det på sin arbetsplats.
Ja.
Eller nu har vi ju podden här som sprider det.
Spread the word.
Spread the word då.
Ja. Men jag menar, det ligger ju mycket i till exempel så här med att jag menar, jag måste komma i ett läge där du och jag kan sitta och prata på det här sättet.
Mm.
Och jag vill ju i någon mån liksom med de öppna frågorna att du också öppnar upp dig. Så vi behöver jobba mycket med vi har ju pratat om det här med trust, har vi pratat om tidigare, vi har pratat om att visa sårbarhet. Så det går ju igen i mångt och mycket i andra saker vi har pratat om.
Ja, och du har helt rätt. Det är ju liksom vissa generella saker för att få det här funka. Att man har tillit, att man har trygghet för att kunna ha de här samtalen lite grann då. Och precis som du visar sårbarhet, var inne på det.
Mm.
Att, speciellt som ledare.
Mm.
Att jag kan inte allt och jag klantar mig ibland. Och idag eller igår gjorde jag det här.
Mm.
Liksom, och visa att det är okej. Okay. Mm. Att man inte är någon supermänniska på något sätt. Så det tror jag är viktigt för att få till den här kulturen. Och sen, som du berättade lite om att du har varit på utbildning, kanske inte i det här, men att man behöver utbilda människor i det här. Man får sitta faktiskt och träna. Liksom.
Mm.
Någon drar någon jätterolig historia om en granitvas och så får man ge feedforward feedback på det.
Och huruvida man tyckte att det var roligt eller inte.
Precis, precis. Och sen så måste man ju systematisera det här lite grann. Att alltså i någon mån, jag tycker det är därför jag gillar lite grann agilt arbetssätt, för det är allting sker på någon kadens hela tiden. Vi har planering över reflektering, vi visar saker, alltså plan, do, check, act, det sker hela tiden.
Mm.
Och man skulle kunna, du vet, få med det här också på något sätt då, men då är det ju samtidigt att i den här modellen ska ju folk fråga efter det först innan jag kan ge det. Mm. Och frågar ingen så blir det inte så mycket då.
Mm.
Så det startar med att man frågar då, och det kan ju alla göra.
Men jag menar, det har vi gjort mycket när jag har faciliterat möten.
Mm.
Så har jag nästan alltid haft så här, vad tycker ni om antingen specifika delar, vad tycker ni om att jag styr diskussionerna på det sättet, eller vill ni berätta själv utifrån en mall, eller hur vill ni göra, liksom att vi har en dialog om det då, och frågar om specifika grejer. Och det kan ju smitta av sig, så det kan ju vara ett sätt att...
Det är absolut, och då får du väl ett bättre möten eller workshops eller vad det är, va?
Exakt.
Genom att fråga det. Så det kan man göra. Men det kan ju också vara, ibland kan man, om man ställer en fråga, vad kommer jag få tillbaka nu då, om jag ställer den här frågan? Så det är kanske lite scary då, men det är ju därför den här kulturen med psykologisk trygghet och tillit och sådana saker är superviktigt. Det finns en annan typ av, de har en akronym här som de kallar för repair när det kommer till feedforward, som jag tänkte bara lite, vad är för fördelar med att ha feedforward då? För att nu tror jag vi har förhoppningsvis framat att det här är väldigt fördelaktigt då.
Yes.
Ja, regenerate står R-et för, och det syftar till att man genererar och regenererar ny talang och utvecklar befintlig talang genom det här då.
Mm.
Både professionellt och det kan det vara också i arbetslivet då. Och det är ju egentligen därför vi gör feedback, för att det folk ska få till sig och bli bättre.
Så i någon mån då lite mer än att säga, ja men det här gjorde du bra Jesper, så är det mer lite grann att hur kan det till och med bli lite bättre?
Ja, precis. Att man får någon känsla. Alltså, man vill ju på något ha en känsla av att man är på väg någonstans.
Mm.
Mot något mål eller vision eller vad man ska vara. Liksom.
Ja.
Så det är på något sätt så ska det här regenerera både talang och utveckling, är tanken. Och E står för expand. Och där är det mest att man ska expandera det som redan existerar genom den här metoden. Kunskap eller talang. Och undvika att peka på problemen då.
Mm.
Och alla de här tipsen ska man då implementera såklart. I möten och på andra ställen då.
Mm.
Verkar det rimligt?
Mm.
Mm. P1 i repair står för particular. Vad tror du det är?
Handlar att om? Man ska prata om kanske specifika grejer.
Mm.
Att man är specifik och man kanske ska prata om beteenden snarare än...
jag tyckte du gav ett bra exempel här tidigare när du pratade om att du ville få feedback på din röst.
Just det.
Det var ju väldigt particular. Ja. Det var väldigt specifikt.
Yes.
Liksom. Så det behöver inte vara på allt och alla samtidigt.
Nej.
Utan den här specifika grejen då. Och att man delar upp feedbacken på det här sättet då. Så det hjälper till. A1 är authentic, autentiskt på svenska. Vad tror du det handlar om då?
Men att i någon mån så kanske i och med att man har jobbat med trust och att vi har liksom skapat en ram eller en regelverk kring hur vi ska göra, så kan man nog vara mer ärlig.
Mm.
Kan det vara så?
Ja, jag tror det också, men om man tar bort den här komponenten av ge negativ kritik.
Ja.
För du kan ju tänka så här, fan, det var inte så bra det här, men jag måste rätt, jag kan inte säga riktigt vad jag tycker, utan jag ger ett sken av att det var ganska bra ändå. Mm. Och då är man ju inte autentisk.
Ja, just det.
Men genom att fokusera på framtiden, vad som kan bli bättre, då kan man ju faktiskt vara autentisk. Mm. Och fokusera ordentligt på det då. Vad man tycker. Så det och folk har uppskattat i ärlighet.
Mm.
Att man erbjuder hjälp då. Två bokstäver kvar då. Nästa är I som är impact. Och ja, det är ju att man ska ge någon typ av, vad är det på svenska? Impact är intryck? Nej.
Påverkan.
Påverkan är det helt, tack ska du ha. Så att man kan påverka med sin feed forward teknik då. Så det är viktigt, tycker man, vad man faktiskt kan konkret göra då. Mm. Istället för att få massa bashning. Och R-et i repair står för refines. Och då menar jag på att, vilket jag gillar här, att feedback är en lagsport.
Mm.
Att man är ju två om det här. Så det är inte envägs då. Så att den här, och det här samarbetet och utvecklingen och att få folk att växa kan göra att man stärker sin arbetsplats. Så då ja, får man till det här så kan man få en väldigt trevlig arbetsplats helt enkelt.
Mm.
Det är grunden i den här repair-modellen, om man vill läsa på lite mer om det. Och sammantaget så kan man väl säga att dålig feedback kan ju fullständigt krossa någons motivation.
Mm.
Och det blir ett hinder för personlig utveckling än ett medel för personlig utveckling.
Mm.
Och det är därför kanske vissa feedbackkulturer inte existerar.
Mm.
För att det är dålig feedback då.
Mm.
Men med den här feedforward-tekniken då, så, som jag har sagt många gånger här, så blir man framåtlutad.
Mm.
Och titta framåt. Och det är samarbete, interaktion, kommunikation, öppna frågor, aktivt lyssnande. Och det passar ju perfekt om man jobbar agilt dessutom, men det behöver man ju inte nödvändigtvis göra.
Mm.
Men i det kontextet är det samma kultur.
Mm.
Och det är ju inte så konstigt att man har just att reflektera och retros och grejer som där man tänker och ska ge feedback då.
Mm.
Ja. Det var lite teori och tankar och råd kring feed forward.
Mm. Ja, mycket bra Jesper. Jag hade ju den här lite historierna om hur varför jag har varit lite försiktig.
Ja.
Och jag tänker att du kan väl så här, utifrån hela det samtalet bara sammanfatta lite vad jag skrev ner några stödpunkter under tiden vi pratade. Och först och främst så när vi pratar om feedback så känns ju det lite grann som någon slags rest av ett gammalt typ av ledarskap, en command and control ledarskap där det är toppstyrt. Och nu har vi inte pratat så mycket om det idag, men arbetet idag är ju mycket mer komplext.
Mm.
Och det gör ju att många chefer vet inte egentligen vad folk vad de gör. Och de vet inte bästa sättet att göra det på. Och då blir det ju också lite konstigt om de ska sitta och ge specifika råd.
Precis.
Och då borde det i någon mån falla sig mer naturligt att vara nyfiken, att ställa öppna frågor. För man kan inte säga vad som är rätt och fel. Utan precis som du har gått igenom här.
Får jag bara passa på att validera det lite?
Jajamän.
Och jag håller med om det. Och vi har pratat i podden om Peter Drucker och Knowledge Workers.
Just det.
De arbetarna som vet mer om jobbet de gör än sina chefer. Då, så att... Då måste ju chefen eller ledaren vara väldigt nyfiken för att han eller hon vet ju inte.
Mm.
Så jag håller med om det.
Mm. Mm. Så det var något jag tänkte på där. Och att det här känns ju mycket mer modernt och det spelar stor roll för allt det som vi pratat om, trust och att... För det blir liksom någon sorts så här, gör vi det så skapar vi trust.
Mm.
Har vi det så kan vi göra mer av det. Så att det bara blir en spiral. Sen har vi pratat, du var inne på det, vi pratat lite om det med positiv och negativ förstärkning. Och du har varit inne på lite olika grejer då som också jackar in. Jag menar, positiv förstärkning och negativ förstärkning är ju feedback.
Ja, visst
är det.
Mm.
Vi har pratat i tidigare avsnitt, och nu har vi gjort så många avsnitt så jag kommer knappt ihåg vilket avsnitt det är, men att vi inte skulle vara ospecifika i vad vi har. Det var du inne på här på slutet, precis liksom. Att man inte gör det direkt är också en sån här lite dålig grej. Feedbacken.
Att den kommer långt senare.
Ja, den kommer långt senare. Ja, liksom. Ja, så det är utifrån positiv och negativ förstärkningsperspektivet.
Här får jag inflika en sak här bara för tydligt. Att jag tror i den här feedforum-modellen så kan jag säga så här att okej, jag kommer ha en presentation på onsdag och sen på fredag förmiddag så har du en feedforward-session där du får ge din syn på det här.
Just det.
Så att man kan ha en viss tid då, men det är inte meningen att det ska komma långt, långt efter. Nej. Det finns ju ingen vits med det.
Nej. Och någonting som också som vi har varit inne på tidigare då, som jag tycker spelar in då, det är också att man och det gäller ju en själv också, men att man fokuserar på beteende snarare än egenskaper. Vi pratade om det där när jag sa så här att ja, men Jesper han är duktig.
Mm.
Nej, men det handlar om att säga vad är det som gör att du är duktig.
Ja, precis.
Så att det var det. Sen var det här med de här historierna. Och det finns ju en story. Storyn kommer från två chefer jag har haft. Ja. Som är kanske typ de sämsta cheferna jag har haft.
Okay.
Jag kommer inte säga vilka de är såklart. Men Nej. Jag kommer bara ge två exempel. Så vid ett tillfälle så blev jag stoppad i en trappa. Jag var på språng.
Uh-huh.
Och vi hade haft en PI planning.
Mm.
Och den här chefen då, den sa till mig någonting stil. Ja, men när du gjorde den här draft plan review så borde du ha gjort så här.
Mm-hmm.
Dels är ju dock, jag är på väg, jag möter människan i trappan.
Ja.
Jag har tankarna någon annanstans. Chefen i fråga vet ju inte varför jag har gjort på ett visst sätt.
Nej.
Jag kanske gjorde någonting medvetet dåligt för att jag ville se vilka reaktioner jag fick. Jag kanske ville att någon annan skulle ta ansvar. Alltså finns ingen dialog till grund för den återkopplingen. Det enda jag tror så här i efterhand att jag har tänkt det är att den här personen har fått återkoppling i sig självt att denne skulle lämna mer feedback.
Ibland kan man ju ha, man tror gott om människor så mycket som möjligt. Man kan ju reflektera i om den här personen hade reflekterat att det jag säger nu kan bidra det här till Alex personliga utveckling när jag säger det här när han är på språng i trappan.
Mm.
Och det kan mycket väl vara så att det här måste du säga till Alex som den här personen sa, ja, nu har gjort det, så nu är det förbi liksom. Och jag ville helst inte göra det, men jag gjorde det.
Mm.
Men alldeles oavsett så förstår jag dig att det landar ju sällsynt dåligt.
Mm. Och sen finns det en annan situation och den kommer nog liksom få mig att hamna kanske lite dålig dag. Jag vet inte, vi får se här vad du gör med den här situationen. Men då är det ju liksom i samma anda så har det varit chefer som har fått till sig att de ska fråga om feedback lite i feedforward-stil.
Mm.
Och då har det varit en chef som har varit mycket, väldigt styrande och varit inne mycket på detaljer och haft åsikter om allt möjligt och sådär. Och sen hela tiden själv sagt att jag är ingen micromanager och sådär.
Mm.
Så självbilden var inte i fas med beteendet.
Mm.
Och så har den här personen då vid många tillfällen då frågat mig om feedback och jag har gett liksom nonsensical feedback att ja, men det var bra när du sa det där på det mötet eller liksom så här, ingen, inte som har något utveckling utan jag sa bara något positivt liksom. Mm. Typ, ja men du har snygga kläder på dig då. Alltså den okay. nivån. Ja. Så här, för att slippa
den.
Ja. Men vid någon tidpunkt då, för den här personen var ganska påstridig och ville hela tiden ha återkoppling. Men jag tolkade verkligen som att den bara ville ha det för att den var tillsagd att göra det, inte för att den verkligen ville ha det själv.
Mm-hmm.
Och då frågade jag så här, ja, men vad vill du ha för typ av feedback? Och jag ställde den frågan 2, 3 eller 4 gånger och fick svar då. Så var jag också, ja, men på vilket sätt vill du ha den?
Mm.
Och hur vill du få den presenterad? Och då vill ju den ju ha rak och ärlig och autentisk.
Mm.
Och då sa jag det, att jag inte tyckte att, och jag förklarade, det här är min bild.
Mm.
Och det får du ju göra lite vad du vill med. Det här är ju en, liksom en gåva då.
Mm.
Och du har återlämningskvitto på den här. Liksom. Vill du inte ha den så behöver du inte ta emot den. Liksom. Du gör precis vad du vill. Men så sa jag då att jag tycker att du mikrostyr. Och det får de här konsekvenserna. Och det gör att jag blir på det här sättet. Personen i fråga började gråta.
Oj då.
Ja. Och då kände jag bara så här att man måste vara på samma spelplan. Det är väldigt viktigt att man är på samma spelplan, att spelreglerna är satta. För jag kände bara att jag försäkrade mig. Jag visste ju att det fanns en negativ feedback att ge här.
Mm.
Och den var viktig att ge. Och jag försökte försäkra mig om att liksom, spelplanen var avklarad. Men trots det. Så att, och det jag tycker är intressant i det här exemplet är att man kan inte bara prata om att vi ska ge varandra feedback och sådär, utan spelreglerna, formerna, vi behöver träna på det. Man behöver få en organisation som har det inom sig på ett helt annat sätt. För att det är inte så lätt alltid.
Nej, det är absolut inte lätt. Har du reflekterat över om du har kunnat göra det annorlunda sådär efterhand?
De flesta av de tankarna går ju till att jag skulle liksom spela bort det så som jag har gjort tidigare. Sen finns det då, det finns ju ett litet mått av liksom väldigt, den är väldigt direkt.
Mm.
Så jag hade kunnat diskutera den lunda. Jag hade framförallt vet kunnat ställa frågor mer till den här chefen. Att hur ser du på det och hur ser du på det? Och så kunde jag närmat mig ämnet. Att om inte det som jag vill återge till personen återspeglas i svaren jag får, så skulle jag kunna liksom lite mjukare komma in det. Med det här med, liksom, med mer öppna frågor och se, okej, okay, vart leder den här diskussionen? Och så kanske närmare sig, ja men jag ser det här, vad tänker du om det?
Mm.
Så var det ju inte. Så det borde jag i retrospekt ha gjort.
Så lite av de teknikerna så skulle det varit mer en dialog. Ja. Mer än att så här tycker jag.
Ja. Ja, så det var ju väldigt mycket dialog om hur framställningen skulle vara.
Mm.
Men där någonstans, då blev det ju typ helt plötsligt bara framställningen. Ja,
precis. Mm. Mm-hmm. Han tänkte du på någonting på det här med, du vet, med och män och de här?
Inte just då.
Hade du kunnat få det landa
svårt att säga.
Utan gråt? Med...
Svårt att säga.
Nej, nej, det är klart.
Jag kommer inte ihåg själva, du vet, ordalydelserna och sådär.
Nej, ibland så får man ju tänka till lite grann.
Mm.
Vad ska jag säga nu då? Mm. Och speciellt om det är... Det är lite lurigt om du vill... Det är någonting du vill få ut.
Mm.
Någonting som stör.
Mm.
Så vill du säga det och så... Nu måste du säga det liksom. Men det är klart. Men hade du kunnat framea det på något sätt kring vilket beteende ville du se istället då?
Än det har jag säkert kunnat göra.
Ja.
Ja. Men jag tror att det var en liten också en infekterad relation.
Ja.
Så,
kanske inte hade landat ändå.
Ja, det kanske det är. Eller så, det kanske hade gjort. Det är svårt att... Det, är liksom, det vet vi inte. Men det hade ju också gått lång tid. Och jag vet... jag tyckte ju att jag tog de säkerhetsåtgärderna jag kände till vid den tiden. De tog jag och gjorde ändå så gott jag kunde med.
Men då har du ändå lärt dig på någonting på det.
Absolut.
För det är ju så. Absolut. Att det är vi här för att lära.
Ja. Och sen så hade vi en sista grej som jag skrev ner då. Det var det här med varför.
Just det.
Att hur det påverkar den. Att det finns lite negativ konnotation. Och då finns ju en annan sak som är lite i anslutning till detta. Och det är ju den fantastiska kommentaren. Kan jag ge dig feedback? Och då är det klart att det finns vissa som går igång och tänker att ah, vad spännande, vad ska jag få? Så man skulle kunna tänka sig, du pratade om ryttaren och elefanten igen som vi pratade om, du pratade om switchmodellen.
Just det.
Att frontalloben blir engagerad, det vill säga ryttaren, och börjar utvärdera och tänka, ah, men vad kan jag göra med den här feedbacken och så? Jag tänker att det kanske inte är så vanligt förekommande. Det vanliga är nog att det är elefanten och amygdalan som aktiveras och att man får kortisolutsöndring. Oj, vad kommer komma nu? Det är ungefär som någon smsar den och skriver, vi måste prata. Ja, det är samma liksom känsla. Så jag skulle nog vilja vara så krass och säga att kan jag ge dig feedback? Det är en helt värdelös kommentar.
Jag håller med. Är du öppen för lite feedback? Nej, utan det ska ju styras från andra personer.
Ja. Så med de kommentarerna sagt så är ju detta en fantastisk modell. Att liksom kunna styra det. Du väljer själv nivån, vad du är mottaglig och tror att du klarar av.
Men hur
så
börjar man då? Om vi bara spekulerar innan vi drar repet här. Det jag tänkte på var att om jag frågar någon jag har känner mig trygg med och har tillit till om feedback, någon som jag känner mig, fan det här är gött häng, här kan jag få. Alltså man börjar smått väldigt och är specifikt.
Jag menar, det lätta är ju att du och jag, man äger ju alltid kontrollen att be om någonting själv. Så det kan man göra genom att liksom vara en förebild och föregå med gott exempel. Som jag sa, man gör det på möten. Man gör det när man sitter och pratar ett till ett. Men då får man ju det bara till sig själv. Hur får man alla andra, att göra? Det vill säga, hur öppnar man upp så att andra kan ge återkoppling till andra, så att säga. Den är ju lite klurigare.
Jag håller med om det. Och jag har väl inget universal svar eller inget sånt här. Men det är väl bara att man kanske kan fråga att det vore... Tänk på att den här modellen finns. Tänk på att ni kan fråga specifikt om ni vill ha någon feedback från någon person vid något tillfälle. För folk kan ha glömt det liksom. Ja, just det. Det ska jag göra.
För de har pratat om modellen och man kanske har gjort, liksom, visat upp den själv. Så då finns ju den ändå som ett verktyg så att man kan vid specifika tillfällen fråga. Finns det någon, liksom, jag vet inte hur man skulle uttrycka sig, men har du någon feed forward kanske som du vill jobba med? Säger du nej, det har vi inte. Eller ja, då kanske finns ett läge. Så att kanske.
Precis, ja. Ja, men det är ju lite coacha folk och stimulera, trycka på lite knappar här och var. Lite då och då, vid rätt tillfälle i alla fall. Så åstadkommer man förändring.
Gött snack, Jesper.
Ja.
Jag tror att det är dags att dra repet.
Jag tror det med.
Då gör vi det. Och riktigt bra jobbat, Jesper.
Ja, tack. Ska du ha, tack själv.